Härligt att få dela gudstjänstgemenskap med er i Elim. Det vill jag verkligen uttrycka både personligen och för oss i Credo. Vi gläder oss mycket över den gemenskap och det samarbete som vi har. Och att vi på olika sätt kan stärka varandra som lärjungar till Jesus. Ska vi be? Herre, nu ber vi dig att du ska tala till oss. Herre, gör ditt ord levande och utmanande och spännande och livgivande för oss. Herre, öppna våra tankar och vårt hjärta för dig. Öppna ditt ord för oss här. Tala in i vår tomhet och trötthet. Vår längtan. Herre, vi behöver dig. Herre, vi behöver dig. Tala till oss. Amen. Internet har gett oss väldigt spännande möjligheter, eller hur? Att få kontakt med människor över hela jorden. I realtid kan vi relatera till människor var de än befinner sig. Vi har på ett sätt sprängt rummets gränser. Spännande. Det finns också en annan sorts gränssprängning som vi just har varit med om. Vi kan bryta tidens gräns till en viss del. Det är just vad vi har gjort när vi har läst psalm 73, eller hur? Vi har kommit i kontakt med en människa som levde för 3000 år sedan. Och vi har dragits in mitt i en dramatisk kamp där en människa berättar om den mest avgörande perioden i hans liv. Då han kämpade och brottades med Gud och med sitt eget liv. Så oerhört spännande. Den person vi kommer i kontakt med är Asaf. Han var samtida med David. Han var en av lovsångsledarna i Jerusalem. Han hade fått en speciell funktion bland Guds folk och var en nära medarbetare till kung David. Och vi kan förstå utifrån de texter som han har skrivit att han var en väldigt skarp iakttagare av livet runt omkring honom. Och den text som vi har läst, där berättar han om den kris som han gick igenom i sitt liv. Där han ifrågasatte allt han hade byggt sitt liv på. Han ifrågasatte Gud och sin gudsrelation. Asaf var lovsångsledare. Han hade en framträdande position i gudstjänsten. Han hade förstås hört många, många gånger när man läste ur Guds ord. Man läste ur lagen, de fem Moseböckerna. Och han lyssnade till alla löftena som Gud ger. Om ni håller er till mig, om ni följer förbundet, om ni lyder min röst, så ska ni få välsignelse. Vi ska få leva i välsignelse, i framgång, och jag ska vara med er, säger Herren. Och Asaf visste, Gud är en god Gud. Och det är så han börjar psalmen, eller hur? Sen vi får igång overhead så ska ni få vissa huvudpunkter uppe i taket här. Gud är en god Gud. Det är utgångspunkten i Bibeln. Gud är god mot den som är rättrådig, mot den som har ett rent hjärta. Inte så att Gud är god mot den som själv är helt igenom god. Det perspektivet har vi inte i Bibeln. Att vara rättrådig, att ha ett rent hjärta, det handlar ju om att man har insett sin egen situation och har vänt om till Herren och ställt sig på rätt plats inför Herren. Att man har låtit Herren göra ens hjärta rent. Men för den som står där på rätt plats inför Herren, så är Herren god. Han har lovat sin välsignelse. Det här temat finns ju rakt igenom Bibeln, eller hur? Herren ger av sina rikedomar att var och en som åkallar honom, säger Paulus i Romarbrevet. Å andra sidan, motsatsen, det är ju att när vi bryter mot Herren, så kommer vi att stänga av välsignelsen. När vi bryter mot honom och hans vilja, så kommer vi inte bara att bryta mot vissa påbud eller vissa religiösa satser. Vi kommer att bryta sönder oss själva. Livet går sönder när det inte levs som Gud har tänkt. Det här var tankar som Asaf hade hört många gånger. Det var djupa övertygelser hos honom. Och det är förstås djupa övertygelser för oss som är kristna idag. Vi delar Asafs grundläggande perspektiv. Sök först Guds rike och allt det andra ska ni få, säger Jesus. Härliga löften. Och jag hoppas att vi var och en som sitter här har haft många personliga erfarenheter av hur Guds fruktan, hur Guds tro har lett till välsignelse. Att vi har fått se att Herren ger oss rikedomar när vi åkallar hans namn. Men är det så att Asaf, han var ingen hellörad promis. Han var ingen verklighetsfrämmande andlig freak. Han tittar med öppna ögon runt omkring sig och på sitt eget liv. Och han konstaterar väldigt krasst. Gud är god. Det är grunden för mitt liv. Men varför är han då inte det? Om han är ärlig så måste han erkänna. En hel del av min erfarenhet motsäger det Gud har lovat. Visst, han kan säkert se många exempel på hur Gud har gett välsignelse när man har bekänt sig till honom. Och visst, han kan säkert se många exempel på hur livet har brutit sönder när man har brutit mot Herren. Men det är inte de tillfällena som Asaf har fokus på. Det är inte det som nu upptar hans koncentration. Problemet är, tycker Asaf, att om man med oförställda ögon betraktar verkligheten, så är det här inget konsekvent mönster. Guds fruktan kan leda både till välsignelser och till svårigheter. Liksom gudlöshet kan leda till fantastisk framgång, liksom det kan leda till elände. Och det här har gnagt sig in i Asafs själ. Han kan inte komma från det. Han kan inte bara blunda för det. Han kan inte bara lämna det och säga jag ska tro som innan. Se omkring och dra slutsatserna. Vad ska vi göra av det här? Asa får sätta omkring. Och han tycker att slutsatserna börjar bli ganska klara. Vad är det han ser? Han ser, vers 3, det går de gudlösa väl. Det är nästan så den gruppen, eller de händelserna överväger. Vers 12, det är de gudlösa som ökar sin rikedom. De verkar ha framgången på sin sida. Och ju mer Asaf börjar titta, när han liksom har fått syn på det här, ju mer tycker han att hans nya tankegång bekräftas. På område efter område är det som om Guds fruktan inte är den enkla faktorn som leder till framgång. Nej, det finns en massa andra mönster, säger Asa. Säg efter själv om du vågar. Vad leder olika livshållningar till? Och Asa radar upp vad han tycker sig se. De gudlösa. Han kan ge många exempel på att de är förskonade från sjukdom, från nöd, från lidande. Deras fysiska liv utvecklas väl, trots att de förnekar Gud. De har ett liv i överflöd. Det här uttrycks kanske på ett sätt som vi som lever i en kultur som kämpar med övervikt kanske inte riktigt kan ta in om hur ögon som tittar fram ur fettman. Men det här är ju skrivet i en tid där brist på mat var ett reellt problem. Och det Asaf kan se det är att många gudlösa lever i överflöd. Han ser högfärd, våld, hån, förtryck, ondska och ser att det ger framgång. Massor med människor som väljer själviskheten och väljer att krossa andra människor, de får framgång genom att göra det. Dessutom, de avsätter Gud utan att det får några konsekvenser. Deras ord reser sig mot himlen och det far ut över jorden. De gör det offentligt, avsätter Gud och ingenting händer. Och de kan säga, vad vet Gud? Vad kan han göra? Vad är han för en faktor att ta hänsyn till? Och ingenting händer när Gud tålar. Och hela den här bilden leder ju till i vers 10 att de växer i popularitet. Fler och fler människor, också i Guds folket, suger åt sig deras ord.
vad är det Asaf ser? Han ser att det finns en stor grupp människor som inte alls verkar ta skada av att ignorera Gud. Tvärtom. Jag vet inte hur ärligt du tittar dig omkring i verkligheten. Men jag kan hålla med Asaf. Det finns ganska många exempel på att gudlöshet inte alls är ett hinder för framgång. Det här är väldigt smärtsamt för Asaf. Det här är väldigt stora saker som står på spel. Asaf inser ju att hela den gamla visdomen ser ut att vara satt ur spel. Alla moraliska principer verkar ju vara ogiltigt förklarade. Också blytunga bibliska principer. Synden straffar sig själv. Eller om vi uttrycker som Paulus säger, syndens lön är döden. I Bibeln verkar det ju vara så att synd, att det i synden finns inbyggt negativa konsekvenser. Ungefär som bakterier i vatten. Man kan inte dricka vattnet utan att bli sjuk. Oavsett vem man är, oavsett hur man dricker det, så kommer man att bli sjuk. Men nu ser Asaf människor som dricker vattnet och de blir inte sjuka. Synden ser inte ut att leda till döden. Synden straffar sig inte själv. Vad ska vi göra om det? Som man sår får man skörda. Det är också en djupt rotad biblisk princip. Våra liv är ett utsäde. Om vi sår i vårt köpsåker, om vi sår i synd, i allt det fallna och gamla, så skördar vi förgänglighet. Om vi sår utifrån Guds vilja, så skördar vi liv. Men människor runt Asaf sår i synd och skördar framgång. Det verkar inte vara något fel på gudlöshetens utsäde. Den som gräver en grop åt andra faller själv där i. Vi hoppas djupt i vårt inre att det ska vara så, eller hur? Att om vi försöker förstöra för andra kommer det förr eller senare att slå tillbaka på oss själva. Men Asaf ser människor som går över lik. Och det slår inte tillbaka på dem. De vinner det de hoppades på genom att ta ondskans genväg. Och det allra värsta. Högmod går före fall. Det är kanske det här som sticker mest i ögonen för Asaf allra mest. Det här verkar inte gälla längre. Och nu talar vi inte bara om högmod i relation till andra människor. Man kan resa sig upp mot Gud och ingenting händer. Har Gud ingenting att sätta emot? Eller bryr han sig inte? Eller är det rent av så att han inte finns? Varför sker ingenting när människan reser sig mot Gud? Och vi står inför en värld i total upplösning. Så jag tror att vi kan börja ana hur svårt det här var för oss. Om man verkligen tar in de här tankarna så upplöses hela tillvaron. Det blir som sand som rinner genom våra fingrar. Ingenting gäller längre. Och Asaf kunde inte släppa den här tankegången. Det malde runt i honom. Man kan fundera på hur det var för honom när han ledde gudstjänsten. Han var en av lovsångsledarna. Han har säkert sjungit underbara ord om Herren. Och det är hans inre, det är hans tankar, det är hans känslor. Så han bara malt detta om och om igen. Gud, om du är god, varför är du då inte det mot ditt folk? Det här ledde så långt att Asaf så när hade snarat. Han var ytterst nära att tappa fotfästet. Det lönar sig inte att böja sig för Herren. Så han börjar tänka att gudsfruktan är meningslös. Och han talar också om ett lidande han har. Det vet vi inte exakt vad det är. Men han säger att han är tuktad. Det är någonting som plågar honom varje dag. Och där lidandet blir meningslöst. Varför ska han uthärda detta? Ifall Gud inte finns. Och här blir Asaf väldigt radikal. Han börjar faktiskt ställa sig frågan. Ska jag lämna tron? Ska jag också börja tala som de ogudaktiga? Varför inte? Det finns en sak som håller honom tillbaka här. Om han börjar tala som de ogudaktiga kommer han att dra andra med sig. Han är en av ledarna bland folket. Han kan inte göra detta lättvindigt. Hans beslut är inte bara hans. Om han går ut och säger så här, kommer han att dra många med sig. Så han avvaktar ännu en stund. Han måste föra detta till botten innan han tar det radikala steget. Därför tänker han, därför grubblar han, han försöker förstå, men han kommer ingen vart. Och inom honom så växer avunden, säger han. Han tittar på de gudlösa och börjar avundas dem. De som bara kan ge sig hän åt den själviska njutningen, varför skulle inte jag också göra det? Han säger i vers 21 att bitterheten började växa i honom. Han började kanske känna att han hade missat så mycket. Att han har följt en väg som inte leder till framgång. Han borde ha tagit en annan väg. Så fick avund och bitterhet fäste hos honom. När man tittar på hur Asaf beskriver det här, vad är det som står i centrum? Ja, på ett sätt är det ju då analysen av världen runt omkring honom. Men på ett annat sätt så är det ju Asaf själv som står väldigt mycket i fokus. Han låter sig styras av situationen runt honom och av känslorna i honom och av de egna tankarnas oförmåga. På varje område när han kämpar med de här frågorna så har han sig själv som referenspunkt. Och så mals han sakta sönder och han står vid sammanbrottets rand. Utifrån sig själv så klarar han inte detta. Han löser det inte. Men, och det är anledningen att vi har den här texten, det kom en vändpunkt i Asafs liv. Det fanns en radikal lösning. Och den når Asaf när han ger upp att försöka lösa problemet själv. Och när han äntligen vågar vända sig direkt till den som möjligen kan ha ett svar, nämligen Herren. Asaf går till helgedomen. Och vi vet ju inte när det här hände. Var det i samband med en officiell gudstjänst? Och att någon kanske förkunnade lösningen in i Asafs liv? Eller kanske troligare att Asaf, en gång när det inte var gudstjänst, sökte sig till helgedomen för att personligen söka Herren. Och då händer det underbara att Herren möter honom. Så grunden till lösningen är att Asaf inser att han själv är inte rätt referensperson. Han söker sig till Herren. Och då ger Herren honom två fantastiska svar. Gud möter honom på två plan. Det första planet, det första svaret, det är att han möter honom med ett verkligt svar på hans frågeställning. Gud bekräftar för honom att som livet är nu, så finns det inte en absolut förbindelse mellan Guds fruktan och framgång. Nej, det finns ingen absolut förbindelse mellan hur man lever och hur det går för en. Livet idag är djupt orättvist. Men, precis som i en fotbollsmatch, så är resultatet i halvtid aldrig det avgörande, eller hur? Man kan ligga under med 4-0 och det kan se ut som om det ska gå åt skogen. Men det är ju inte det som gäller. Det är ju situationen när slutsignalen ljuder som gäller. Och det är det första som Herren säger till Asa. Se hur det går med de ogudaktiga slut. Se vad som händer när slutsignalen ljuder. Låt framtiden kasta ljus över ditt nu. Mina löften ska förstås, säger Herren. Inte exklusivt, bara utifrån nuet. De måste förstås utifrån historiens slut och fullbordan. För ett antal år sedan satt jag på ett tåg, skulle resa från Lund till Hässleholm. Jag kunde se in i första klassvagnen och jag satt och tänkte på de som hade det så bra och satt i första klass. Då satt jag och trängdes i andra klass. När vi kom till Körnar så plötsligt stannade tåget oerhört häftigt mitt ute i, det var bara ett litet samhälle så där, ingen station, som om någon hade dratt i nödbromsen. Och omedelbart efter kom det polisbilar körande upp i tåget och rusade in i första klassvagnen och slet en man av tåget. 2 minuter innan den händelsen satt jag och avundades dem som hade det så bra i första klass. Man kan inte dra slutsatser innan matchen är slut, eller hur? Man måste se hur det går till slut. Och Gud påminner Asaf om framtiden. Då kommer alla moraliska principer och alla Guds underbara löften att upprättas och fullbordas och visa sig vara sanna. Då kommer det visa sig att Guds fruktan lönar sig mer än vad vi någonsin kan föreställa oss idag. Och då kommer gudlöshetens tomhet att vara uppenbar för alla. Det som nu blänker i framgång kommer att upplösas som en dröm. Det kommer att försvinna som en dröm man har haft i morgontimmarna när man sedan reser sig ut på sängen. Och det är ingenting. För gudlösheten har levt i en självfabricerad dröm, inte i verklighet. Men alla de som har sökt gudsfruktan och inrättat sig efter verkligheten, nämligen verkligheten av att Gud finns och är den mest betydelsefulla faktorn av alla, de ska få välsignelse och välsignelse och välsignelse. Så Gud möter Asaf och ger honom ett svar. Men för det andra så får Asaf mer än ett svar. Han får något vida mer underbart. Han får smaka Guds egen härlighet. Och när han ska beskriva det så formulerar han några av Gamla testamentets vackraste ord om den personliga gudsrelationen. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Gud har återblivit det helt överordnade i hans liv. Och fokus i andra delen av salmen är fullständigt annorlunda. Från att ha varit Asaf och hans bitterhet i fokus, så är det nu ett du, ett underbart du som står i fokus för allt som Asaf säger. Det är en annan som har tagit över scenen. Asaf har fått gemenskap med Gud och utifrån den gemenskapen så växer hans förtroende för Gud och han börjar sjunga lovsång igen. Inte bara med munnen utan med hjärtat, med hela sitt väsen. Nu vill jag alltid vara hos dig när jag har sett vem du är. Du håller mig vid handen. Han funderar inte längre på om han ska lämna Herren. Han jublar över att få vara hos honom. Du leder mig på härlighetens väg. Precis som Sofia sa, vilken underbar väg. Den väg som Herren leder oss, som kanske inte omedelbart, men nödvändighet ger störst ekonomisk framgång, är ändå i slutändan den härliga vägen och också under vandringen för den som ser Herren, härlighetens väg, också när det kan vara en tuff väg. Och nu så säger Asaf, du är min främsta rikedom. När jag har dig, vad skulle då kunna konkurrera ut vem du är? Och här är orsaken till förändringen hos Asaf. Han har igen sett vem Herren är. Och han ser att Herren utklassar allt vad framgång och rikedom och lycka som ogudaktigheten kan ge. Vi behöver svar idag och vi ska ta de bibliska svaren på allvar. Och vi behöver igen få syn på Herren och möta honom personligen och få det fokus som Asa fick. När vi möter härlighetens Herre och han visar oss härlighetens väg, så blåses vår skepsis bort. Kan man ju till slut fråga sig, slår det ändå inte lite över hos Asaf? Är det verkligen sant om man säger så här, om jag har dig så frågar jag efter ingenting på jorden? Är det inte lite överspänt? Om man inte tonar ner det i alla fall lite grann. Det finns ett väldigt spännande perspektiv i kristen tro. Om vi sätter upp så här kontrast och säger Gud eller den här världen, då är svaret självklart. Gud förstås. Gud som är källan till den här världen, som är källan till skönheten, härligheten, lyckan, livet, ljuset. Utan honom finns varken vi eller jorden. Det innebär ju att om man i valet mellan Gud och jorden väljer jorden, så får man ingenting. Därför att utan Gud finns i längden ingenting kvar för oss. Men om vi gör det andra valet och väljer Gud framför allting annat, då händer det fantastiska. Då följer jorden med på köpet, eller hur? Jorden är ju Herrens och allt vad som är på den. Det är ju hans värld, han har skapat den, han älskar den och han är garanten för att han ska nyskapa den och upprätta den och befria den från förgängelse och sönderfall som nu råder. Nu väljer vi inte Gud för att få jorden på köpet. Anledningen, det som förändrade situationen för Asa, det är ju när han ser vem Gud själv är. Och Gud är värd i sig själv att frukta och älska och lyda och följa. Men den Gud som är värd för sin egen skull att tillbe, han är den som skapar av den här världen. Och han kommer att ge oss all världens rikedomar. Så blev Herren Asafs lycka, hans tillflykt, hans vittnesbörd. Och det är så han slutar. Han måste få tala om detta. Och det är därför som vi 3000 år senare kan följa Asafs kamp, kan se hur Gud möter honom både med svar och med en erfarenhet av Guds härlighet. Och så blir utmaningen för oss idag att inte låta nuet definiera vilken väg vi ska gå, utan låta Herren göra det. Att leva långsiktigt med Guds fruktan på alla områden. Att leva långsiktigt. Det kan se bekvämt ut i första klassvagnen. Men om man inte har saker och ting på rätt plats, så kommer man en dag att slitas därifrån. Lev långsiktigt. Guds fruktan lönar sig mer än du någonsin kan föreställa dig. Vänta bara tills slutsignalen kommer och du ska få se. Den andra utmaningen är ju, sök Herren. Gör som Asa. Sök Herrens ansikte. Sök Herrens härlighet. Sök honom som är upphovet till all skönhet, allt liv, allt glädje. Amen.